Det är måndag och morgonklubben är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Malin Wahlberg, Pontus Wernbloom och Per Boman. Hur mår ni denna måndag morgon?
Hörde du, glad hon lät någon som mitt namn och inte ditt. Det har att göra med din attityd när du kom in här innan, Boman. Morgonsur och jävlig på måndag morgonen.
Ja, men det var för att jag var... Man blir ju lite störd av att du är chockad över att jag bor i en tvåa. Vi pratade lite om att jag har haft en tuff morgon. Jag har en litet barn som gör att jag måste sitta i bilen och spela in istället för att spela in inomhus. Och när du hörde att jag var så ovärdig som att bo i en lägenhet.
Han kunde inte ta det på allvar.
Nej, exakt. Min lägenhet är lite mindre än hans friggebord eller vad han nu har på sin tomt.
Men jag måste besvara mig lite. Jag var inte chockad. Jag led med dig snarare att du blev utkastad i bilen och sådär och att du inte vågar stämma i bäcken hemma när klockan ändå är 9 på morgonen och säger, ja. Nu ska jag jobba här.
Nej, men vi lever olika liv och det är det som är bra.
En olika bra då än inte.
Ja, exakt. Hur fan.
Han är för bra helg.
Jo, men det har jag. Jag har stått på och kollat ungdomsfotboll hela helgen på ett väldigt, väldigt fina gräsplaner nere i Helsingborgstrakten. Att man kan ha gräsplaner fortfarande, det bevisar de verkligen där nere. Och det är många städer runt om i Sverige som kan ta efter. För kan de göra det i Helsingborg, visst, lite sydligare breddgrader så kan betydligt fler göra det. Det gjorde mig oerhört glad att man kan ha liksom golfgreener som fotbollsplaner även för ungdomarna.
Ja, men jag håller med, men det är ju, jag är också uppvuxen i södra Sverige så vi spelade ju på fina gräsplaner från och med början av mars ungefär. Så att det har varit ett stor liksom chock för mig de här åren när jag bott i Göteborg och Stockholm och sånt att känna på standarden i storstäderna och hur uselt det är.
Ja, men det, vad fan, det gjorde jag med. Jag spelade också på jättefina gräsplaner. Sen fick kommunpamparna för sig att man skulle lägga pengar på annat. Och det verkar som det var i egen ficka snarare än någonting annat. För det hade jag väl köpt honom och gjort det. Men ja, vad vet jag.
Ja, ni kom i alla fall inte från Umeå och fick spela på grus till juli ungefär. Och har knallt och fortfarande inte återhämtat sig. Så att, ni har haft det bra.
Jag hör dig.
Ska vi gå in på lite fotboll då? Vi kan väl börja med det som hände igår. För vad var det egentligen som hände på Strawberry Arena?
Nej, det var ett väldigt bra fotbollslag som mötte ett väldigt dåligt fotbollslag faktiskt. Så här, man har ju väntat lite på att AIK ska få den här svackan eller den här käftsmällen. Det har ju inte varit riktigt logiskt att de har plockat så mycket poäng givet hur de har spelat i vissa matcher, utan de har ju faktiskt haft ett osannolikt flyt poängmässigt. Sen har det varit jättemånga fina tendenser i spelet och Rivero är en bra tränare, bla 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 bla. Men med tanke på alla skador och att man har tappat Selina, Chongwai och så vidare, Joanna, så är det inte konstigt att det ser mycket sämre ut. Sen är det så att ÖIS gör ju en utifrån sina förutsättningar en 5-plus-insats och AIK gör utifrån sina förutsättningar en 1-plus-insats och då blir det total dominans för ena laget.
Ja, det hjälper ju inte till heller när man passar fel. Nej. Efter 2 minuter och liksom gameplans och allting rätt ner i papperskorgen. Det hjälper ju inte AIK överhuvudtaget. Jag gillar ändå att du belyser ÖIS match här. Det var snarare de som var bra kan jag tycka också, även om vi såklart har att vi sätter högre krav på AIK, men det är ett ungt lag, de har mycket skador och allt det där precis som du säger, men man ska ju ändå med den här startelvan som jag har framför mig lyckas och besegra just med tanke på var de befinner sig nu. Men ÖIS gör en toppenmatch, får perfekt träff på allt de har pratat om innan och gör ju som sagt 1-0-målet direkt. Mm. Och då är det ju uppförsbacka AIK och sen kan de ju bara egentligen fortsätta och ligga på rulle och kontra sönder AIK.
Men sen var det liksom, jag tycker att det blir, alltså de har ju bollen så oerhört mycket AIK och det jag inte riktigt fattar är att liksom Victor Andersson och Filling utgår från, de står nästan och slickar linjen längst ut. Och så Johan Hoven, en typ av falsk nia under stora delar av spelet. Det gör ju att det är tre mittbackar i ÖIS som har hand om Johan Hove och två bra wingbackar som har hand om Victor Andersson och Filling, som ibland visst tar lite löpningar. Och sen är det nästan inga innermittfältare i AIK som tar några löpningar. För jag antar att om man trycker ut sina yttrar så långt ut, då vill man att sina offensiva mittfältare ska löpa in där då, mellan de ytorna och hitta in mellan ÖIS mittbackar. Men det hände ju typ inte, vad jag såg. Det var så fruktansvärt trubbigt och impotent, samtidigt som de hade sådana oerhörda problem med att hantera ÖIS omställningar. Men alltså, Kristoffersson såg ju fan ut som Håland. Eller
ja,
hur?
Ja, han såg ut som Håland. Ja, när det finns de ytorna för han att springa på så gör han ju det. Det ska det ju inte finnas normalt. Och apropå den här taktiken du pratar om, det är ju det här spanska liksom. Ja. Men det utgår ju också från att du inte ligger under med 1-0 efter två minuter, för då måste du börja gå framåt. Grejen med den är att du någonstans ska strypa motståndarna, trötta ut dem, flytta bollen, flytta på dem så det öppnar upp sig. Men har du inga löp, det har ju till och med Spaniens landslag, liksom, så har du inte det, men då blir det ju rätt så ineffektivt, och det visar ju sig.
Karlstrand kom ju in direkt där i paus och han sprang väl ändå en del på djupet, men fick inte så mycket bollar att jobba med. Du var inte imponerad eller?
Nej, men jag tycker det här är, jag vet inte, jag gillar ju Linus som satan. Alltid varit en stor talang när han kom upp i Blåvitt och så här, fick det inte riktigt att stämma där. Öste in mål i Ljungskile och Västra Frölunda liksom på lån där, går över till Öster, fortsätter där. Och så köper AIK honom och då blir jag så här, okej, okay, fast hans absoluta styrka ligger ju att han är väldigt kraftfull, går i djupet, ska ha bollarna där, mycket att jobba på, stökig anfallare, det här gamla brittiska, du vet, går in i kropp, tar löpen hela tiden. Men då blir jag så här, vad fan, var det inte det Flatake var lite, nu tycker jag kanske han är sämre än vad Linus är, men det är en uppgradering från honom, och så spelar man ju inte bollarna på honom. Och då blir jag så här, okej, men hur har de tänkt här? För att de har köpt in en bra anfallare, det är jag övertygad om, men hur ska de använda honom? För då kommer de ju behöva ändra lite i sättet de spela på om de ska liksom få med honom i spelet och lyckas utnyttja hans styrkor.
Men är du övertygad om att han kan vara en bärande anfallare i ett, vad man hoppas då ska vara ett topp 5-lag i Allsvenskan? Alltså, jag tycker också att Karlstrand är en ärlig spelare. Alltså en hederlig spelare som verkligen utför ett hårt jobb, som du säger, och är duktig på det sättet. Men har inte gått lite för snabbt? Alltså jag känner lite att det är inte ens ett år sedan han inte var redo att vara i Blåvitt. Han åker ner till Superettan och gör det bra i Öst givetvis. Men efter den här, är han redan redo att vara liksom den bärande anfallaren i vad som hoppas vara ett allsvenskt topplag? Jag tycker liksom att jag undrar om det har gått lite för snabbt och att AIK försöker kanske vara lite för smarta när man köper honom, att man hoppas att det då ska, att det över tid då ska visa sig vara en rimlig investering på runt 10 miljoner för man sen ska sälja han dyrt. Alltså jag hoppas att jag har fel, för som sagt, det är en fin anfallstyp, men jag är ju inte övertygad om att han kommer bli så bra så att man sen ska få tillbaka de pengarna liksom. Jag tycker det känns lite snabbt, eller är man för trist då eller?
Ja, men jag håller med dig i det att AIK inte spelar på det sättet som han gör. Det är väl där jag kan hålla med dig, men man får också med sig att han spelar i Blåvitt, så var han fast bakom Fenge som var dominant förra året och jättebra liksom, så att inte han fick några chanser mer än inhopp, det gör jag inte mycket av. Men det enda jag har hört och sett från honom, det är att alla håller honom superhögt som ung talang, och då kan det ju ändå gå rätt så snabbt. Han är fortfarande ung och allt det där, så att det tror jag inte man ska vara orolig för när man är AIK. Däremot, som sagt, återigen tillbaka till det här, man spelar ju inte med en anfallare, eller har inte gjort det i alla fall, som går i djupet och som trycker iväg, och framförallt är det väldigt tydligt att bollarna inte kommer på honom, då behöver de ju givetvis ändra någonting i sitt spel. För annars så kommer de ju inte ha någon nytta av honom, och då kommer det ju vara pengar i sjön. Men som spelare gillar jag ändå att de går för den profilen, men då behöver de som sagt ändra någonting också i sättet de spelar på.
Sen tycker man får säga det liksom, att det var ju många, jag menar, Latunus och Parker Price är ju liksom mycket bättre i den här matchen än vad Mojanic och Besirovic och unge Järeteg är liksom. Alltså det är ju många spelare i ÖIS som jag tycker gör, ja, men jag tycker de har en sån fin kombination av att vara aggressiva när man ligger lågt. För jag menar, det är en sak att ligga lågt och låta motståndarna liksom komma på avslut från utanför straffområdet eller komma till eviga inspel, men det gjorde ju inte. Det var, de liksom lyckades ligga lågt men samtidigt hålla AIK långt ifrån målet, och det är ju fan inte enkelt.
Nej, nej. Alltså ÖIS gör sin bästa match för året helt klart. Och liksom någonstans väcker du här liv i deras säsong och deras jakt på att faktiskt överleva. Så att för ÖISarna är ju det här en enorm seger. Och någonting jag inte tror att de hade räknat med överhuvudtaget. I alla fall inte supportrar.
Kristoffersson då, är han något för större klubbar?
Ja, jag tycker att det också kanske är lite för snabbt då. Jag tycker att han är en härlig Fredrik Jensen-typ som ska plöja
minus ben, eller knäskydden ja, och exakt. Tejpning exakt över hela kroppen.
Exakt.
Nej, men med Håland här innan. Så att det...
Jo, han såg ut som det mot AIKs mittbackare i den här matchen. Nej, men jag säger det med all respekt. Jag tycker bara, kan det inte bara få vara så att en spelare gör runt 10 mål i ett allsvenskt lag och stannar där? Jag är inte säker på att han, jag tror inte han är, man kan ha fel, men jag tror han passar väldigt bra i ett allsvenskt bottenlag, såklart. Det är uppenbart att han passar i ett allsvenskt bottenlag som kontra. Det är inte säkert att han passar i ett lag på över halvan. Jag tror inte han gör det. Det är möjligt att han kan gå till Norge eller någonting eller vad som helst, men jag skulle bli glad om han stannade i ÖIS i 5 år och var en spelare som gjorde runt 10 mål varje säsong. Det är väl utmärkt. Jag är inte övertygad om att han har en större fotboll än så i sig, även för han har otroliga fysiska kvaliteter liksom.
Men vad är han? Hur gammal är han? Han är 27. Nu har han gjort 7 mål i och med de här 3 målen, men innan stod han liksom på 4 efter 13, var dominant i Superettan, öste in mål där såklart, men jag håller med Boman här, alla behöver ju inte alltid bara gå till en bättre klubb, och han mår nog bäst av att ligga på, eller han mår bäst av att ligga på kontering, och det gör du kanske inte varje vecka när du spelar i ett bättre lag och ett av storlagen, utan då kommer du behöva andra verktyg i verktygslådan, och det tycker jag väl inte att han har. Sen är han en jävla avslutare, och som Boman säger i den här matchen när han får löpa fritt, och ser han ju mer ut som Håland än Fredrik Jensen faktiskt.
Och sen, det är ju kul också att han såg så avslappnad ut. Jag förstår att man gör det när man är ute 1-0 efter 2 minuter eller efter 1,5 minut. Men han såg så glad ut liksom. Även när han tappade ut bollen på kortlinjen så garvade han och sånt där grisigt leende mot mittbackarna i AIK. Så hans mentala övertag och fysiska övertag var ju brutalt. Och det var, nej, var kul. Liksom, nej, han verkade njuta på ett sätt som inte man ofta ser fotbollsspelare göra.
Han har väl gjort de här 7 målen också på 3 matcher bara. Så det är ju många matcher han inte har gjort mål i också då.
Ja, och det har väl att göra med att han spelar ett bottenlag, såklart. Men 7 mål, det ska man absolut inte underskatta. Det är jävligt fina papper, och han är jättenyttig för Örgryte med sitt jobb och med hur många löpmeter han lägger under sig varje match. Att han blir kvar där, det tror jag väl, och det ska givetvis ÖIS hålla hårt i.
Vi måste ändå stanna lite vid AIKs skador också. Det är ju en lång skadelista. Den blev ännu längre igår när Papadionopoulos skadade sig och var väl inne på själv att det ser ut som att man kanske blir borta ett tag. Vad är det som händer där egentligen? Gör man något fel på Karlberg, eller varför har de så många skadade spelare?
Det som är konstigt tycker jag är att det är så pass många unga spelare också som åker på den typen av skador. Det är en sak att Sotte gör det, som är ju lika gammal som mig nästan. Det är ju inte orimligt att han nu var det ju en knäskada på han var snarare än någon muskelskada eller sådär, men att det är de här Peivi, Ajari, Kwame, Ed, Geiger och sådär, Wilson, det är ju unga spelare, att de åker på så mycket skador givet att spelschemat inte har varit supertufft egentligen, det är ju väldigt oroväckande. Men jag vet inte, Pontus, du som har varit med i sådana miljöer, man försöker ju alltid hitta någon logik bakom, någon systematik, någon dålig träningsplan, något pissigt konstgräs som gör att man åker på de här skadorna. Kan det bara vara otur, eller vad tror du?
Ja, det kan det ju definitivt vara, att det är ett sånt år och så vidare. Alltså man bara har otur, sen kommer man ju ändå undersöka, kan vi göra någonting annat och så vidare. Många av de här spelarna kommer från akademin, hur tränar de där versus hur tränar vi upp i A-laget och lite sånt där, för det är ju tufft att gå ifrån en miljö där du tränar liksom med din egen ålder, tempo, träningsmängd, matcher och så vidare ändras lite. Så det är klart att de kommer liksom undersöka allt det där, men det kan ju någonstans också bara vara att de har en jävla otur. För att absolut, de behöver ju bli av med det här, för du kan ju inte ha massa skadade spelare. De måste hitta ett sätt, och framförallt då när det är deras yngre spelare som behöver spela, som ska kunna spela hur mycket som helst egentligen. Så det behöver de ju givetvis undersöka. Men jag tror mer att det är... Att det beror på hur mycket det skiljer sig från tidigare regimen där.
Thomasen.
Till Reveiro här. Hur mycket skiljer sig träning? Har de börjat träna mycket hårdare? Ja, då kanske det är så att det blir lite tuffare för vissa spelare och vissa spelartyper att klara av den typen av träning. Men jag vet inte, det är väldigt svårt att svara på. Det viktiga för AIK är att man undersöker, det finns någonting vi kan göra annorlunda. Sen behöver de ju fortfarande träna stenhårt och mycket, men om man kanske gör det på ett annorlunda sätt i sådana fall.
Hur ser ni på de nyförvärven man har tagit in nu då? Karlstrand som sagt, debut, Matys, och sen har man ju plockat in Diogo Thomas också nu, så sent som förra veckan.
Känner väldigt lite faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag går inte igång riktigt på något av AIKs nyförvärv. Det kan säkert bli jättebra och man ska se ut som en sitta med dumstrut om några månader. Men ingen av mittbackarna känner jag spontant mer för än vad jag gjorde för Tjongvaj, om jag ska vara helt ärlig. Det är möjligt att de är bättre. Eller att de kommer bli bättre än någon av dem. Men hade jag fått välja, och det gäller säkert många AIK, hade jag hellre haft kvar Tjongvaj. Och Karlstrand hoppas jag ska vara en uppgradering på centerrollen. För det var ju ett problem under våren när man skiftade mellan Ajari och Filling och Flataker i den ganska svåra centerrollen i AIK. Hoppas att Karlstrand ska vara en tydlig uppgradering. Men jag kan ju inte säga att jag är övertygad om att han kommer vara det. Så att nej, det lämnar mig ganska kall AIKs fönster än så länge. Jag tycker det är nog... Jag tycker det är underkänt i och med att de har tappat spelare och de är ju försvagade nu jämfört med tidigare, så att jag tycker att det är underkänt.
Det är väldigt svårt att uttala sig. Matisse har väl två matcher här eller något sånt här, så det är så fruktansvärt tidigt och liksom kunna skönja vad det är för typ av spelare och så där. De kanske är jättebra, de kanske är en flopp. Jag är rädd för att uttala mig. Linus vet jag ju är en bra spelare i grunden. Det är mer ett frågetecken kring hur de ska använda honom. Så vi får någonstans utvärdera det om några omgångar när man har fått se de här spelarna spela ihop sig och sådär. CV-mässigt så tycker jag ändå att de ser rätt så spännande ut. De får in lite erfarenhet. Det behöver det här unga laget. Så vi får helt enkelt ta och se. Den här matchen går ju inte att bedöma dem på heller. Det var ju verkligen ett olycksfall i arbetet av något, och det kunde man ju också, precis som Boman var inne på här i början, någonstans, det låg i korten att det skulle komma en sån här insats med tanke på hur högt och vilka bra insatser de kommer ifrån. Dessutom då får man skador på Ajare och Kwame som kanske har varit deras två allra formstarkaste spelare här sen uppehåll.
Diogo Thomas sa i alla fall i pressmeddelandet att det verkligen är en barndomsdröm som går i uppfyllelse efter den här övergången. Så han verkar ju vara taggad i alla fall för att få spela inför AIK-supportrarna. Ska vi lämna AIK där och gå vidare till ditt kära IFK Göteborg, Pontus? Vidare i Europa och första nollan för säsongen. Har det vänt nu eller?
Ja, men det är väl lite positivare i blåvitt lägret i alla fall, får man väl ändå säga. Den här nollan betyder rätt så mycket, tror jag, för dem. Liksom att, även ifall Viktor Andersson fick sträcka ut ett par gånger, så tycker jag att man är bättre över 90 minuter. Andra halvlek ser man återigen då att det är ett ängsligt blåvitt, framförallt då när man missar Bergmark Wiberg missar ett jätteläge direkt i andra. Är det 2-0 där kan man slappna av. Nu blir det lite ängsligt igen istället, hela vägen in på mållinjen egentligen, vilket gör att man tappar kontrollen över matchen som man egentligen har total kontroll över i första halvlek när man dominerar bollinnehavet och skapar målchanser och sådär. Så att jo, det är ändå självförtroende-boosten från de här urusla esterna, tycker jag man kunde se igår, och att man då vinner den här ångestmatchen, för det är många som glömmer av det, hur viktig den här var för bägge lagen, och att Blåvitt ändå vinner den, det tror jag kan göra mycket med klubben och ja, men alla inblandade egentligen.
Nu får ju Viktor Andersson stå igen. Det känns väl som att han har tagit den här platsen nu. Björklund sa ju också det, att man inte byter ut en målvakt efter en sån här insats.
Ja, men framförallt, exakt. Och framförallt gjorde han ju det igår då när han stod på huvudet vid ett par tillfällen. Och verkligen, nu har han ju cementerat sig som första målvakt. Och jag har ju tyckt att det är konstigt, behandlingen av Elis. För jag tycker inte han har varit en... Det är givetvis, han är en del av problemet, men absolut inte i närheten av det största som har varit med Blåvitt under våren och sommaren. Så att jag tyckte det var konstigt att man petade honom från början. Men nu när Viktor Andersson gör den här insatsen och även var stabil mot estländarna där, så tycker jag, precis som Björklund, att nu får man ju köra på med det. Det vore ju konstigt om Elis hoppar in mellan stolparna här igen. Då tror jag det satt griller i huvudet på exakt alla i den där truppen.
Boman, straffen som Blåvitt får där, hur ser du på den?
Nej, det är klart att det är jättekonstigt. Och framförallt när han står så nära domaren. Och när han liksom, det ser ut som att han står och kisar med ögonen och tar fram ett förstoringsglas. Och sen väntar han och väntar. Och så tänker man, nu skiter han väl i att blåsa. Och så blåser han. Nej, det är ju dåligt. Jättedåligt. Och jag brukar väl egentligen inte vara så ilsken på liksom domslut som många andra. Jag brukar försöka undvika det. Men i det här fallet så förstår jag att Degerfors blir jäkligt... Ja, att de tappar modet lite när det händer. För det är ju inte så att jag tror att Blåvitt hade skapat enorma mängder chanser faktiskt. Alltså, visst, de har ju något läge innan där, men det kändes inte som att det fanns tusentals lägen på lager, utan de hade fått kämpa rätt hårt, tror jag, för ett spelmål mot Degerfors faktiskt. Så att, det var ju, nej, det avgör ju matchen mer eller mindre, så det är för dåligt.
Jag gillade ändå att Felix Eriksson var tydlig med att det inte var straff där efteråt. Det var inget...
Pontus, vad hade du sagt om han gick fram till domaren, sa där Felix, och sa så här, vet du vad, han rörde inte mig, det var en reflex, döm inte straff.
Ja, då hade det blivit tokig, kan jag säga. Alltså så här, jag förstår, det är givetvis inte straff. Alltså det är inte ens nära straff, och precis som du säger, domaren står rätt bra till, men hur kommer domaren undan så mycket kritik? Vi brukar vara rätt snabba med att dela ut kritik till domarna. Nu är det nästan, ja, det är ju givetvis Felix Eriksson som filmar och sådär. Och han kan ju få sin beskärda del av kritiken, såklart. Men nu tycker alla synd om Kasper Karlsson. Och så är domaren bara helt kommer undan kritiken. Det är ju helt uruset av honom att faktiskt missa att han filmar. Så jag tycker mer fokus på honom. Och det här domslutet, och sen så tycker jag i Degerfors fall, jag förstår att de är helt upprörda kring det här, en jätteviktig match, men för deras skull nu tror jag det är 11 matcher utan vinst, de behöver nog börja fokusera om här nu, att det inte blir fokus på allting annat runt omkring utan sig själva, för att de har ju, nu skapar de två stora målchanser, men de har oerhörda problem att skapa målchanser. Jag har sett dem ett par matcher här nu, det är håglöst framåt, det ser okej ut mellan straffområden och sådär. Men det kommer ju göra att de åker ur om de liksom inte börjar fokusera på sig själva och sina egna brister. Om vi ska liksom gå bort från Blåvitt lite, för att de är på väg rakt ur allsvenskan här nu. Och om inte de ändrar någonting i både mindset och på planen, så kommer de att åka ur. Och det vill ju varken jag eller de. Liksom. Så att lite mer fokus från deras sida kanske på vad kan vi göra bättre och sådär, istället för att det börjar att bli ännu mer negativt kring allting runt omkring.
Degerfors tycker jag ser ut lite som ett lag. Man kunde bli imponerad av det kanske för 6-7 år sedan. När det fortfarande var så att, eller ja, men 6-7 år sedan, när svenska lag fortfarande hade ganska svårt att ha bollinnehav, eller hur? Framförallt lag från mitten och neråt hade ju svårt att kontrollera matcher. Så man kunde ibland lura sig det om någon nu började ta ner mycket spelare i speluppbyggnaden och kunde kontrollera liksom bollen, även om man då var ett mittenlag eller bottenlag, så kunde man känna, ja, fan, de är lite bra ändå. Men ingen lurar sig av det längre. Det är ingen som blir imponerad av det. Liksom. De har ju det mest menlösa bollinnehavet i norra Europa, typ Degerfors. Och det är ju, jag vet inte, det känns det där känns gammaldags faktiskt, tycker jag. Sättet de spelar på. Det kändes modernt för 7-8 år sedan. Nu känns det, fotbollen har gått vidare från det helt enkelt. Man måste ha ett större variation i spelet.
Ja, men jag tycker till och med ett lag som Blåvitt då, som är, alltså deras försvarsspel har ju varit i stora frågetecknet hela året. Att man inte testar dem mer, jag förstår liksom inte det. Ur ett Degerfors-perspektiv, man liksom, nu möter vi ett försvar som är galet darrigt här nu, som släpper in mål varenda var, som inte har hållit nollan. Vi måste testa dem hela tiden. Och så gör man ändå inte det, även då när man får bollen av Blåvitt i andra halvlek och någonstans får dominera. Blåvitt kan ligga i sina positioner och mer eller mindre bevaka och gå på kontring. Och till och med de då, som borde vara, eller som är superdarriga för dagen, känner sig rätt sköna i de positionerna. Man kan ligga och flytta över rätt så lugnt och bara titta på när Degerfors trillar boll framför dem.
Det är ju en snackis det här med att Goitom vägrar spela Vukojevic. Eller uppenbarligen inte vill spela honom av olika skäl. Så där, han kanske är slö. Han kanske inte, jag vet inte, han kanske inte är helt ställer upp 100% på den fotbollen Goitom vill spela. Men han har ju ett avslut liksom. Alltså, vad tror du? Tror du att det är en maktkamp i Värmblom? Eller tror du att, eller sätter jag dig liksom på pottarna såklart, men eller tror du att det är att han är för dålig?
Jag vet inte. Ofta så tycker jag att det är rätt så svårt utifrån att se Det är ju det här Jesper Jansson sa någon gång, att man måste vara uppe och titta på träningarna. Mm. Jag förstår ju ibland vad man menar. Jag tycker det väl att tränarna ofta tar bäst beslut i vem de tycker är bäst. Det kanske diffar på en, två positioner. Med tanke på hans liksom, att han var med och räddade kvar dem förra året, så är det ju det man har på näthinnan från hans insatser. Men det är ju någonting där tydligen som gör att han inte startar honom. Och där tycker jag oftast att man kan lita på tränarna, att de ser något annat än det vi ser då, när vi bara ser matcherna, ser inhoppen och ser resultaten. Så att den är svår, men det är klart att de hade behövt ha någonting annat, men jag tror snarare det ligger i det taktiska, lite det du är inne på, att de är duktiga på att trilla boll, men det är också för att motståndarna låter dem göra det, och de liksom är noll ambition att gå framåt och faktiskt störa. Nu pratar man, ja, vi gör vår bästa match för året mot Djurgården, men alla som såg den matchen var det så här, det var ingen fara på taket i Djurgården, som dessutom inte kom upp på någon nivå överhuvudtaget. Så att jag vet inte, de är på en konstig plats just nu, där man försöker leta efter, man letar ursäkter, man letar positiva saker i saker som inte är särskilt positivt, för man förlorar fortfarande fotbollsmatcher och man behöver hitta ett sätt att vända det. Och det tror jag ligger i det taktiska, i sättet man tar sig an matcherna faktiskt.
Den som var väldigt farlig, han gjorde visserligen bara 2-3 mål tror jag, Rafferty, som ändå kunde springa igenom linjer liksom. Han hade ju en bra blandning tycker jag i sig. Han kunde möta, man kunde också dra iväg liksom, både djupled utan boll och med boll. Barsom kan ju ta sig förbi sin gubbe liksom, han är alltid en mot tre känns det som. Och Netabay tycker jag är jättefin grundteknik och en smart spelare, men jag tycker han är mer central än när han ska vara på en kant och sådär. Så att det är väldigt mycket spelare, det är väldigt få spelare med någon typ av riktig offensiv spets liksom, vad gäller avslut och så, ärligt talat.
När vi har pratat Boman, har du inte heller varit jätteimponerad över att Goitom har plockat många spelare från just AIK?
Nej, men jag tycker ofta att det är ett problem när en tränare kommer till en ny miljö eller en ny klubb och sen liksom ska nyttja sitt kontaktnät på sätt och vis då, när han tar in Bilal Hussein, och han, Goitom var väl där när Sundgren, kanske inte när han skrev på, men det är åtminstone en gammal lagkamrat också, och sen har vi också då Facka som kommer in då, som man känner från AIK sen tidigare. Alltså, jag tycker liksom, alltså jag tycker sällan det blir riktigt bra när tränare gör det. Det var inte bra när Rysson tog med sig alla sina gamla polare, eller flera av dem, till Malmö. Och jag tycker det finns många sådana exempel. Liksom. Att dels så finns ju risk att man bygger ett par favoriter i laget på sätt och vis som man inte kan peta. Och det så tycker jag liksom, jag tycker att de ska vara jäkligt bra i så fall. Alltså riktigt, så pass bra spelare så att Degerfors skulle inte kunna få dem om det inte vore för Goitoms kontaktnät. Och så känner jag kanske inte kring någon av dem egentligen. Möjligen bortsett från Sundgren, om han hade varit 4 år yngre än vad han är nu. Liksom. Så att, nej, jag generellt sett är jag tveksam till att jobba så.
Håller du med, Pontus?
Ja, sen samtidigt är det svårt för Degen att kanske attrahera andra eller bättre spelare än det som Henok då kan hjälpa till med. Men det är klart, om Henok skulle få gå, då sitter de där med alla gamla AIK-spelare. Jag vet inte hur nöjda de är då och vad som har lovats till dem och så vidare, men ja, jag vet inte. Degen har ju inte samma, handlar ju inte från samma hylla som många av de andra lite större lagen i Allsvenskan, så det är rätt svårt att veta vad de kan få till sig egentligen och hur mycket de då behöver betala och så vidare. Så att, men ja, jag kan hålla med Boman på ett sätt. Det är väl sällan det där faller superväl ut. I Blåvitts fall har du gjort det på Heinz till exempel, som har hängt med hela vägen. Pascal Lundqvist, not so much, om vi ska ta något negativt ifrån det. Så att, det är nog från fall till fall, men jag kan väl hålla med om att många klubbar ibland, känslan är att de gör det lite enkelt för sig med tanke på hur mycket man pratar om scouting och data och så vidare. Och så är det ändå den första namnet, speed dial på telefonen, som alltid dyker upp i klubbarna när en tränare eller sportchef ska vara med och värva.
Det där var lite sånt där å ena sidan och andra sidan svar som du väl brukar vara på din andra poddkollega Tobias.
Ja, jo, jag vet, men den här frågan är rätt så svår. Det här är ju inte liksom att liksom tycka att ett lag är bra eller dåligt som jag kan se med mina egna ögon, utan det är bara att jag nog har för lite kunskap om hur det egentligen fungerar. Det jag kan slå fast är det jag precis sa, att känslan är att många slänger sig med, vi gör data, vi går på det, och så är det ändå en spelare som är anknuten till någon kring klubben som kommer in.
Mm. Innan vi släpper den här matchen så vill jag ändå höra vad du har att säga om Oliver Månsson, Pontus.
Ja, jag är ju i eld och lågor över den här pojken. 16 barre.
Fyller 17 om typ 2 dagar, va? Jag vill ändå lägga till det, jag vet inte varför, men det känns viktigt.
Nej, men det är viktigt att lägga till det såklart. Men 17 barre är ändå imponerande att spela på det sättet som han gör. Vi har många stora talanger i Sverige och jag tänker inte jämföra han med dem. Men han här känns rund i kanterna, välskolad. Har det här lilla internationella... Igår påminde han mig, då fick han ju spela i sin rätta roll som han är överlägset bäst, som han gått och trillat i akademierna och i landslagen, att det är som ensam sexa mer eller mindre, där han får styra tempot och så vidare och klarar ju av det på allsvensk nivå också. Sen återigen, vi har mött ett gäng busschaufförer ifrån Estland och vi har mött Degerfors som är på en väldigt dålig plats just nu, så att man ska kanske inte dra iväg allt för mycket, men det jag gillar med honom är att han spelar otroligt moget, styr tempot och sen har han ju några situationer igår när han vänder med spelare i rygg och sådär som får mig och det påminner lite om Rasmus Elm med bollen. Det stressas aldrig upp, det lilla jag har sett av honom, alltså sample sizet är ju väldigt litet som sagt. Men det vänds med bollen vid rätt tillfälle. Han spelar framåt när han ska göra det och han sätter fart på det när han ska göra det. Och nu ska bara Blåvitts mittbacka förstå att de hela tiden ska ge honom bollen. För det finns en tendens, även i stort i Sverige och i allsvenskan, att mittbackarna tror att de är playmakers. Men de bästa spelarna spelar på mitten, så ge dem bollen så fort du kan så löser de det. Och det tycker jag att Månsson gör igår på ett alldeles ypperligt sätt. Och Blåvitt har ju verkligen någonting alldeles extra där. Nu gäller det bara att de tar hand om honom och att de spelar honom så mycket de bara kan.
Jag hoppades att du skulle säga det påminner lite om mig själv, men...
Ja, nej, absolut inte. Nej, nej, verkligen inte. Jag är inte den typen av spelare. Du vet alla som har sett mig spela överhuvudtaget. Jag önskar nog att jag vore det. Men absolut inte. Det finns inte så många spelare i Sverige, tycker jag, som kan diktera tempot i matcherna och som kan styra den från mitten. Men han har alla verktyg för att kunna bli en sån spelare. Sen är det ju en lång väg dit. Sen blir man ju alltid lite så här, drar öronen åt sig. För att man vet ju om han blir tillräckligt bra här nu. För han spelar tillräckligt mycket, då har han ju poppat upp i varenda databas runt om i Europa och då ska det ju köpas och då börjar ryktena och så får man bara skriva 3 år med de här unga killarna och så kommer de och rådgivare som inte kommer ha några ambitioner med att förlänga den dagen och sådär, så att då blir jag negativ direkt och tänker att jag ska nog inte fästa mig för mycket med den här grabben för han kommer att försvinna.
Finns det någon risk, nu säger jag, man ska vara lite djävulens advokat, det här låter ju absurt nu, men jag minns hur det lät efter Johan Bångsbos första match i IFK Göteborg för några
år sedan. Inte från mig. Jag sa direkt, jag ser talang, jag visste direkt, visste det där, kan säkert bli, ja. Det kommer aldrig bli, ja. Riktigt.
Nej, men från många, du minns att det lät från många i alla fall, runt omkring Blåvitt och inom Blåvitt så pratade det så som att man har fått en ny Franco Baresi blandat med... ja, fan vet jag, Koman liksom. Mm. Det var otroliga överord liksom, och pratade om hans fina bolltouch och hur lugn han var och allting och så vidare och så vidare. Och han var ju bra i vissa matcher då också. Men finns det någon liten risk att folk tar i för mycket att han är bra men inte en super talang?
I det här fallet tror inte jag det. Jag tycker att han ser så pass välutvecklad ut i det fysiska när det kommer till att vinna dueller och sättet han behandlar på, så tror jag inte. Men man får också med sig att eftersom att allting är så, vi bevakar ju allting så otroligt nära nu, så vårat jobb är ju någonstans att peka på och du vet, man tar ut svängarna, man snackar upp spelargetta, men det är ju klubbarnas ansvar att hålla tillbaka dem, att skydda dem och sådär. Där tycker jag nog att många klubbar är lite sämre i och med att de har sina egna kanaler, de ska ha content till den, kolla på den här spelaren, det är världens bästa, och så säger jag, fan vad bra han kommer bli, och så blir man så här, nej, fast om, när man själv var inne i snurran liksom, då var man så här, men nu får ni lugna ner er här nu, han har en lång väg kvar att vandra, 2, han kommer nog inte bli så bra som ni vill ha det till, men det är ju inte klubbarna som ska trumma på trumman där, utan det är ju vi utifrån liksom som skapar content och bevakar det som ska göra det, eller som gör det snarare. Sen i vissa fall så blir det ju lite orättvist då mot spelare, om vi bara tar Bångs på Svall, att han gjorde ju det super när han kom in på alla sätt och vis. Men det fanns ju uppenbara brister där också. Då är det klart att från Blåvitt håll, och vi som håller på Blåvitt målar ju upp honom som en gud, för att det finns ju ett egen intresse där. Som gör att det ibland kan skada spelarna och ibland är rätt så orättvist. Men i Månssons fall så kommer det här göras också, och det görs väl redan idag från allt och alla. Men där tycker jag väl ändå kunna se att det finns någonting extra i Kulltopp, i sitt landslag och sådär, och spela på ett otroligt moget sätt som är jättesvårt. Det är ingen mittback vi pratar om, det är en sexa som spelar på det sättet, och det finns inte många. Så att jag tror att det där kommer bli jättebra i längden, och nu gäller det till, för Blåvitt skull, att de tar hand om honom och skyddar honom på alla sätt och vis, så att han inte svävar iväg och tror att han är bättre än vad han är. För att just nu är han bra, men han behöver ju bli, ska han liksom nå sin fulla potential, så är det extremt mycket jobb kvar.
Det blir spännande att följa. Men Pontus, vilken spelare som spelar i Allsvenskan nu påminner mest om dig egentligen?
Oj! Finns det några kvar, eller jag på att säga?
Finns ingen
som spelar så tråkigt? Nej, det var väl en svunnen tid. Nu satte du mig på pottkanten här. Jag vet inte.
Bomar, har du någon?
Nej, jag satt och...
Nej. Fredrik Hammar innan kanske?
Ja,
fast nu får du också lugna dig.
Jag försöker bara komma upp med något.
Värmdom hade ju en målfarlighet också, en förmåga att löpa in och sådär.
Fredrik Hammar hade väl för fan inte 9 poäng på 10 matcher innan han drog.
Nej.
Det var ju ett kraftpaket på 1,87, 89 kilo som inte gick att stoppa i Prime. Sen var ju inte det som kom tillbaka till Allsvenskan. Det ska gudarna veta, för då hade det ju tappats lite här och där och lite skador och sådär. Men alltså, jag tror att man...
Det var en jäkligt skev spelartyp, Pontus. Alltså, det här... Ja, men ärligt talat, den som jag tycker varit ganska lik ändå, Silas i Häcken. Lite lik ändå.
Sen är han var mer playmaker också. Jag skulle nog, om jag bara någon ska ta helikoptern uppåt och försöka vara lite nyfiken. Jag var ju aldrig tillräckligt bra för att styra ett mittfält. Så jag behövde ju ha en Rasmus Elm, en sån duktig spelare med bollen som jag mer eller mindre kunde ge den i uppspel på. Jag kunde ju stå och pinga crossbollar och sådär, men jag var ju ingen den här sexan jag pratade om som styrde tempo och sådär. Jag hade väl mina styrkor i box-box-spelet. Det var ju jobbigt när jag kom in i straffområdet med tanke på min storlek, med tanke på att jag var hänsynslös i det. Så att, och den spelartypen har väl kommit bort lite. I Blåvitt försöker de väl att Tordarsson är lite den typen när han tycker jag är som allra bäst. Det är när han inte har så mycket boll och hjälper till i defensiven. Och sen sätter han av och öppnar upp ytor för andra och är den som avslutar. Förra året gjorde han 8 mål på det. Nu tror jag inte han kommer upp i de siffrorna någonsin igen. Men det är väl typ... Ja, men det är lite mer den typen och det... Jag vet inte, det är svårt. Man gör ju inte dem i akademierna längre på det sättet, utan där vill man ju ha, alla är ju i princip sexor på mittfältet, alla är jättebolltrygga och allt det där, och yttrarna är jättesnabba och nian gör en massa mål. Så att, jag vet inte, jag tror inte det finns något liknande. Fredrik Hammar är ju, tycker jag, om vi bara ska gå snabbt åt honom, lite mer underskattad kanske. Han var ju ett svin på många sätt, det var ju jag med, men också med bollen ändå rätt duktig tyckte jag, och låg tyngdpunkt och försökte väl lite mera försöka att vara någon form, inte spelfördelare kanske, men i alla fall ha mycket boll och sådär. Det skulle ju inte jag.
Jag är ju vansinnig nu. Jag har suttit och gått igenom i huvudet alla spelare i Allsvenskan mer eller mindre och försökt komma på någon. Men jag kan inte, jag hittar bara folk som är lite halvlikna. Milovanovic i Gais liksom. Alltså om han hade haft bättre förmåga på sista tredjedelen kanske.
Ja, det skulle väl vara den typ av spelare som sätter av liksom. Otto Rosengren hade kunnat vara det ifall han hade klivit fram. Nu har han ju blivit lite mer defensiv och han spelar ju alla delar av spelet. Det gjorde inte jag på det sättet. Så. Ja, men det finns nog inte så många sådana kvar. Det är väl bra kanske. Det ser ju betydligt bättre ut idag än på min tid.
Ja, vi får släppa det. Lyssnarna får mejla in om de har något bra förslag. Vi går väl till Malmö också som får med sig 3 poäng, fast det satt långt inne, Boman.
Ja, på sätt och vis gjorde det väl det. Men jag tycker ändå att Malmö är klart bättre över hela matchen och har skapat i mycket lägen. Liksom. Och visst, BP gjorde det bättre än vad man gjorde det mot Bayern, men inte tillräckligt bra för att det skulle varit rättvist att de fick med sig någonting. Cavallius är ju faktiskt jättebra i målet igen. Vilken fin, fin målvakt. Alltså, vad bra Stockholm är på att producera unga målvakt sista åren, måste man säga. Alltså, han är ju både sympatisk och tar ju väldigt många skott som han inte borde ta. Och det tycker jag börjar bli allt mer ovanligt. Nej, men det var jättebra liksom, i många delar av Malmö, alltså, tycker jag. Det som problem är mittbacksidan, försvarsspelet överlag, är ju sämre. Alltså, det är inte så att jag skulle liksom... Det är inte så att jag litar på Kurtulus och Djuric tillsammans direkt. Jag tycker att det ser jätteskakigt ut. Alltså, Kurtulus är ju... Man kommer ihåg för några år sedan så Jamie Carragher hamnade ju i bekymmer. Eller han hamnade i ständiga debatter för att han dömde ut Martinez i United. Han sa att man kan inte vara så liten och vara mittback i Premier League. Det går inte. Och jag vet att Bleon Kurtulus har en enorm spänst. Liksom. Jättefin spänst. Utan del nickmål på huvudet och så. Men jag tycker ibland att han ser för liten ut liksom. Han ser för lätt ut att vända bort. Det blir billiga lägen ibland. Och när han har en sån mittback bredvid sig som han har nu också i Djuric som inte heller är toppklass. Så ser det, ja, jag gillar inte när lag kan skapa chanser bara genom att slå en boll över mittbackarna som inte kan hantera det. Och jag undrar om det är fysiskt eller om jag är bara enkelspårig.
Nej, just nu kan du nog ha rätt. Sen är han ju otroligt ung. Du behöver kompensera på andra sätt med spänst och med ett fotarbete så att du inte blir bortvänd och sådär. Men som du säger, jag tror väl kanske problemet i sådana fall ligger hos Djuric som i mångt och mycket kan vara rätt så bra. Men han ska ju inte vara din första back om du är Malmö FF. Det är väl lite mer där jag hamnar i sådana fall. Så att, ja... Är du så pass ung så har du mycket kvar att lära och det tycker jag är rätt så tydligt där i Malmös fall. Men jag tycker också att de gör en jättebra match. De har ju det här problemet lite som Hammarby har ibland att inte stoppa in den där bollen, den där försäkringen när man väl tar ledningen. Och då blir det ju skakigt framåt slutet och så är det ett misstag och så är det ett. Nu reder man ju ut det här idag men det har ju funnits åtaliga gånger när man inte har lyckats göra det. Det är väl det som är skillnaden på Malmö när de var som allra bäst och det de är då.
Och det är ju, de har ju ett intressant inbindsfält. Jag menar, Otto Rosengren är ju väldigt bra givetvis. Och sen framför så har vi en playmaker-aktig spelare, bra på kopparsinspel i Buzelacic, liksom, som ju inte har slagit igenom fullt ut än, men som gör fler och fler 3+-insatser liksom, och som är nett och fin och även vinner närkamp. Och sen har vi ju den väldigt liksom, tempostarka Skogmar, som jag tror att en Skogmar skulle kunna slå jättestort i Allsvenskan inom kort. Han har sån otrolig förmåga att ta sig förbi sin spelare, han kan vända om, han är bra avslutare, bra på mycket. Så att om de tre skulle kunna få spela ihop ett tag så tror jag att det kan bli ett jättebra allsvenskt mittfält. Snart liksom. Sen är ju problemet att Otto Rosengren förmodligen kommer lämna snart och då försvinner ju lite, antar jag, utan att veta. Jag antar att han lämnar i sommar eller i vinter och då får man ju börja om igen lite. Men det finns mycket positiva saker. Sen har vi ju såklart Haksabanovic också som ju, vad säger du, Värmblom?
Ja, nej, Haksabanovic, det är skönt tycker jag att han har liksom fått den här säsongen nu för att i grunden har det ju alltid varit en topp 5-spelare i Allsvenskan. Kommer ihåg när jag mötte honom när han spelade i Norrköping. Vad i helvete är detta? Vet du? Det är en liten jävla pitbull. Och så gick han till Rubin Kazan, tror jag. Pratade med min gamla tränare som var tränare för honom där. Han bara, men det här, vad är det här? Liksom, det är ett odjur. För han har den tyngdpunkten, tekniken, skottet. Sen är det ju arrogansen ibland som jag kan uppleva är lite för mycket. För att han skulle ju kunna vara, vilket han också har varit i år. Man har en för dålig supportkast bara. Men han ska ju vara dominant i varje match med tanke på det kunnandet han har. Så jag tror inte heller han blir kvar särskilt länge. För hade jag varit en utländsk klubb inte i toppligorna men utöver det så hade jag ju sneglat mot honom direkt. För att det finns så mycket kvalitet i honom så får du bara ut det så är det en riktig toppspelare.
Hur högt håller ni honom i Allsvenskan just nu?
Alltså när han var som allra bäst i Norrköping, då tyckte jag att han var allsvenskans Eden Hazard. Alltså fruktansvärt rapp och låg tyngdpunkt och tog sig förbi vad som helst och smällde inne med båda fötterna. Jag tycker faktiskt inte att han är riktigt lika bra. Han har haft mycket muskelskador och sånt. Jag tycker inte han har exakt samma speed längre. Nu får han förlita sig ännu mer på sin spelförståelse och teknik, så tycker jag. Så det tycker jag ändå. Jag tycker ändå att han har tappat den där lilla enorm edgen. Men med det sagt så har han varit en av allsvenskans 5-10 bästa spelare i år. Definitivt. Och det är ju det är ju det som är här som är jobbigt för Malmö. De har ju tre stycken, ja, kanske Olsen också då, men de har tre stycken riktiga kvalitetsspelare i Botheim, i Haksabanovic och Otto Rosengren. Som spelare som måste ju vara kvar egentligen över tid nu när de har så mycket unga spelare. De behöver ju hänga upp det här laget på någonting, framförallt nu när Pontus Jansson är borta också. Och alla de tre verkar ju... känns ju som att de kommer lämna åtminstone två av dem, och det tycker jag är ett problem för Malmö om de ska hitta nya sådana kvalitetsspelare igen. Botheim har varit där ett tag och har ju ryktats jättelänge, och de har redan tagit in hans ersättare liksom, antar jag. Rosengren har ju också känts som att han vill ut i Europa givetvis, och Haksabanovic öppnade väl efter matchen att han är lite sugen också. Men jag vill också säga det att jag är överraskad att han är tillbaka. Jag var orolig för att han hade liksom inte var slut, men för att han inte skulle visa den här spetsen igen. Jag var nära att sätta han och Sigurdsson i samma fack liksom. Så det är verkligen en positiv överraskning för mig att han under en period när Malmö tappade så mycket och har varit så svaga liksom, och man har varit rädd för deras liksom, vad de ska ha för säsong, att han då klev fram och kom tillbaka till nästan som i fornstora dagar, tycker jag är en enorm positiv överraskning för Malmö.
Jag håller med dig om de två av tre spelare. Jag tycker att Botheim tror jag man sömlöst kan ersätta på något sätt. Han är inte lika viktig för det där laget som jag tycker de andra två är. För att tappar man Rosengren, som jag håller väldigt högt i Allsvenskan, och Haksabanovic, som jag också håller jättehögt, så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt jobbigt för de här unga spelarna att faktiskt hålla uppe och utveckla sig i rätt riktning. Det kommer läggas lite för mycket på deras axlar då.
Hur ser ni på Diego Garcia som kom in då och gjorde mål direkt?
Ja, det är lite kul med honom, för att jag tycker att han är sådär... Jag vet ju att spansk ligafotboll under den allra bästa nivån är rätt köttig liksom. Att de spelar rätt hård fotboll. Alltså att man tror att det är tiki-taka hela vägen ner till tredje divisionen liksom. Men det är ju inte så, utan det är ganska grov fotboll som jag förstår det i de lägre spanska divisionerna. Och han är rätt... en rätt satt typ, liksom rätt köttig. Och han är, det som är lite synd för honom är att han liknar ju Botheim ganska mycket. De är ganska lika varandra som centerspelare, tycker jag. Kanske att han är ännu mer fysisk på vissa sätt, Garcia. Och det är därför han inte fått spela så mycket. Men som det är faktiskt, du har ju rätt i det, Wernbloom, att det kanske inte behöver vara en sån enorm försvagning om Botheim försvinner. För det känns som att Garcia skulle kunna vara ungefär på samma nivå. Så att ja, han har ju den här nicken mot Elfsborg i ribban, om jag minns rätt. Gå in och sätta det där skottet nu. Så han kanske är en 10-15 målspelare i Allsvenskan, det är inte omöjligt.
Nej, och sen är det ju precis som med AIKs nyförvärv, det är ett väldigt litet sample size vi har att titta på. Men jag tycker det målet han gör igår, jag tycker att det är kliniskt, öppnar upp höften så där gött som man vill att en samfallare ska göra, och trycker dit den i bort. Bergmark Wiberg hade ett liknande läge till 2-0 för Blåvitt, missade en jätteräddning av målvakten ska sägas, men det är ju det man vill ha av sin anfallare, att man ser att de är kliniska i de lägena som ges. Och i Malmös fall så får de ju ett par stycken per match, men de får inte vara inblandade särskilt mycket i spelet heller, ska jag säga. Så att det lilla man har sett, så ser det väl ut som att han skulle kunna vara en fullgod ersättare till Botheim redan den dagen han lämnar.
Nu är det ju Degerfors nästa för Malmö, och det är väl kanske tur för både Kurtulus och Bussanello avstängda nästa match för att de drog på sig kort. Och Noah John fick ju till slut halta av där. Han var inte helt nöjd med att det tog lång tid med det där bytet.
Nej, jag var svårt, för jag menar, jag såg Malmö i efterhand, och jag hade läst på sociala medier lite att folk var liksom lite upprörda över att Noah John fick spela vidare, men det var fan, så lång tid var det inte, det var väl typ 45 sekunder eller någonting, och det var ju för att BP höll i bollen, men kom inte in på plan igen då, stanna, säg att du är för skadad för att komma in igen då, eller jag kände liksom att det var, jag tycker inte det var så stor skandal faktiskt att han fick de där extra sekunden eller minuten då. Nej, men det är väl problem. Sen har de ju spelare som, alltså Bussanello tycker jag är jävligt bra ändå när han är som allra bäst, även om han inte är på samma nivå som förr i tiden, så, men skicka över Johan Karlsson på vänsterback, det tror jag räcker mot Degerfors.
Något mer ni vill lyfta från Malmö, eller ska vi gå vidare?
Gå vidare du.
Vidare. Jag gav er en liten uppgift att ni skulle ta ut den bästa sommarvärvningen hittills. Har ni gjort det?
Ja, jag sköter mina åtaganden. Så att jag kan ju säga min då. Jag kan ju börja med då, om man ska vara lite neggig, så tycker jag inte att det har varit så där jäkla många superintressanta nyförvärv under sommaren. Inte jättemånga såklart, en del tunga namn och sådär. Men det har inte varit så där så att jag känner att det har varit att det var jättemånga att välja mellan. Men jag landar i Alexander Jensen till Elfsborg ändå. För jag tycker det signalerar att Björn Hamberg vill någonting annat med Elfsborg. Vilket vi har sett delvis på planen då, men att det, man ska få bort lite från det här ultraraka till någonting annat. Och i Jensen får man ju en inventerad högerback. Alltså, det som gör mig irriterad är också att Alexander Jensen var 2 år i BP, vilket var helt sjukt. Jag var ju förbannad över att ingen större allsvensk klubb plockade honom redan efter ett halvår eller åtminstone ett år. Att han var kvar i 2 år var bizarrt, och sen går han till Skottland då och nu tillbaka. Så att det dröjde så lång tid innan en allsvensk storklubb eller större klubb tog honom är löjligt, tycker jag, och dåligt av de rekryteringsansvariga i de allsvenska klubbarna. Men i alla fall, Jensen har ju en oerhörd förmåga att spela nästan in i mittfältare som högerback. Otrolig speluppfattning, väldigt bra på att vända spel, jättebra på fast situationer, fin inläggsfot, kan sticka in bollen, vinner närkamper. Jag skulle nog hålla honom som seriens bästa högerback när han är i form, så att jag säger Jensen.
Pontus? Mm.
Ja, men bra val tycker jag. Det är som du säger, det är konstigt att inga andra lag var där och fingrade mer än Elfsborg. Sen kanske det var det att de vann den dragkampen, det låter jag vara osagt. Men ja, med risk för att få lite haters då. Det är omöjligt för mig att säga någonting annat än Sam Larsson. Han kommer in med en swagger i blåvitt. Kommer ju vara den som får skiten framöver, och det behövde nog spelare som Heinz, Erling, Marco och sådär som inte har lyckats att bära det oket under året. Så att han kommer in med ett helt annat självförtroende, lite oförstörd kring allt, och kommer in och är självklar. Sen igår var han väl inte särskilt imponerande sådär, men det är någonting annat nu i Blåvitt sen han har kommit in som jag tycker om, och att han behövde komma in, det var självklart. De behövde ha in framförallt kvalitet, och så fick de även då en ledare som kanske inte leder laget verbalt, men som gör det genom sitt sätt att vara modig, för det är ju någonting som vi inte har haft under säsongen, spelare som är modiga, utan det har vänts rygga till sina kompisar, man har inte velat ta ansvar och sådär, och spelare som jag precis nämnde har inte alls kommit upp på den nivån, och det har väl kanske att göra med den här pressen, så att nu kan de slappna av lite mera för att det är Sam som kommer ta det hit när det väl brinner till.
Mm. Bra val båda två, det förvånar mig inte att ingen av er tar populistvalet Budri.
Men lite svårt att göra det också efter hans... jag tror han kommer att vara jättebra för Bayern över tid, men han har ju inte sett svinbra ut än så länge, så att då får man hålla sig kylig.
Mm. Hur ser veckan ut för er?
Ja, jag har ju förberett ett svar till på en annan fråga du hade. Du skrivit ner
den. Kör den då.
Jag tänkte på det här med vilka som är bäst fönster.
Vilket lag som har förstärkt bäst. Mm.
Ja, och jag tycker inte att något har gjort särskilt bra, jättebra fönster än så länge, bortsett från ett lag. Och det är Sirius, som ännu inte har sålt sina spelare. Jag tycker att det är...
Stora vinnare.
Ja, jag tycker att det är den stora vinnaren. Jag tycker det är oerhört starkt. Och jag har varit inne på det tidigare. Att det är fantastiskt att det är de mellanstora klubbarna, om man nu ska säga så. Mjällby och Sirius och sådana lag som är allra bäst på att hålla kvar sina spelare. De är mycket, mycket, mycket bättre tycker jag än de så kallade storklubbarna från storstäderna. Mycket, mycket bättre på att bygga en kultur där man inte tvingar sig bort. Eller där man inte börjar gnälla. Eller där man inte börjar tjata. De håller Stroud glad, det är lättare att vara glad i Sirius som går så jäkla bra. Jag förstår att de har ju den fördelen givetvis, men jag tycker ändå att det är någonting speciellt. Så har det inte alltid varit i Allsvenskan, och det är många klubbar som inte har den kulturen. Så hatten av för det.
Hade du något motbud, Pontus?
Nej, jag håller väl med. Boman är ett rätt tråkigt transfer, fast jag tror att Disco sitter och är lite orolig för sitt jobb och sådär under det här. För man tänker ju alltid att det ska hända så jävla mycket. Nu har vi förvisso fått Bodri, Sam Larsson och så vidare. Men jag var nog inställd på att klubbar skulle göra ännu mera faktiskt. Mm. Men det har varit lite så, ja, lite tråkigt transfer.
Men det är inte det här nu då, för Djurgården har ju plockat in flera spelare, men där är ju sådana som man... I alla fall inte jag känner till. Jag vet inte om ni har koll på alla dem. Att det blir lite en annan typ av värvningar i många klubbar.
Ja, det är ju det. Jag är ju inte så lycklig över det. Alltså, jag fattar att alla klubbar vill vara svinsmarta, datadrivna. Värva undervärderade spelare och sen sälja dem. Jag förstår att det är strategin. Jag fattar att det är så man blir rik. Det har varit så i 6-7 år nu. Det är inget nytt liksom. Men jag tycker inte att det är kul. Jag tycker ju att det var roligare när liksom allsvenska klubbarna kanske på ett dumt sätt värvade in profiler eller satsade stort, tog hem någon 29-årig hemvändare med lite personlighet och lite karaktär. Alltså det var ju mycket roligare för serien liksom. Jag jublar ju inte åt den här, alltså det är möjligt att Sverige då tack vare det här, eller allsvenskan tack vare det här, kommer plocka 5 placeringar på någon sån ranking över de bästa ligorna i Europa, och vi kanske, ja, vi kommer sälja ännu mer spelare och sådär, men det blir inte roligare lag, det blir inte roligare att följa. Jag mår lite, ja, jag tycker det känns, jag gillar inte att nästan alla klubbar följer ungefär samma linje kring det här nu. Det kommer bli väldigt många 17-18-åringar från Island och akademier och från liksom, ja, från och Västafrika och sådär, och väldigt få då människor som har upplevt någonting, som har skaffat sig en personlighet och sådär, så att nej. Trist.
Jävla, skaffat sin personlighet. Det var...
Ja, men är det inte så? Alltså det är liksom, jag bara menar att...
Domaren har en riktigt pissig måndag.
Ja, men jag tror att du håller med Vemlo.
Ja, det gör, det gör jag faktiskt. Det är roligare när det kommer det som du är inne på, lite etablerade namn med personlighet. Det händer lite grejer. Intresset byggs upp. En smart värvning av den här greken i Djurgården som ser svinbra ut på underliggande och sådär. Jag håller med dig givetvis. Sen behöver inte det betyda att det är bättre eller sämre. Nej, liksom. Nej. Det får ju framtiden någonstans utvisa. Men jag kan hålla med dig för intressets skull, så det är roligare om det blir lite bomber här och där. Och jag hade väl förväntat mig lite fler, måste jag ändå säga.
Vi får se. Transferfönstret är ju inte stängt än. Men nu då, veckan. Hur ser den ut?
Ja, hur ser den ut, Boman? Vi ska väl, jag vet inte, jag ska ju vara med och göra blåvitt här mot Gent, belgarna här på torsdag. Det är väl så min vecka ser ut i alla fall. Jag jobbar ju inte ihjäl mig, ska gudarna veta, men det är ungefär det jag får ut på en vecka.
Ja, det är min sista semestervecka detta då, så jag ska jobba, jag ska dock jobba lite, jag ska jobba Hammarby på också då. I Europaspelet. Och sen så blir det lite matcher i helgen. Söndag, måndag. Jag tror att det är både Hammarby och Djurgården då också. Så att det ska bli kul att börja lite mer ordentligt nu med arbetet igen.
Själva Malin?
Ja,
vad gör du?
Jag ska ju och styra upp den där studion på plats i Göteborg är tanken.
Vem är det som är med oss? Är det Axén?
Jag tror och hoppas det, om du inte har lyckats mygga av honom efter förra veckans uttalande.
Ja, nej, det har jag inte gjort. Det är väldigt, väldigt, det kommer bli skitkul. Jobbigt för dig. Roligt på oss.
Ja, det är bra. Jag behöver inte prata så mycket. Men hur tror vi att det går då?
Ja då. Jag tror ju att... jag tror såklart att Hammarby har klart större chans än Blåvitt att gå vidare. Men, och även en Mjällby. Så att, jag tror ju att max ett av de här tre lagen går vidare från den här kvalomgången. Av de som är kvar. Och då skulle jag gissa på att det är Bayern.
Mm. Det är nog ingen dum gissning. Jag satt och kollade lite här på skämt nu på morgonkvisten. Började gå igenom dem och så kör man den här idiotmatematiken till en början. Att om de kom före Anderlecht förra året och när Anderlecht trampade plattan i mattan mot Hammarby, då hade Hammarby inte en chans. Och Blåvitt har troligtvis inte en chans mot Hammarby. Så då blev jag lite orolig. Jag ska försöka hitta lite någonting som talar för Blåvitt i det där dubbelmötet. Då. Bland annat att de vann 1986 mot dem i UEFA-kuppen. Det kanske sitter kvar i väggarna, vad vet jag. Så det är väl, men Hammarby ska väl vara, inte klara favoriter, men ändå någonstans favoriter i det mötet tycker jag. Även om man kanske inte vet allt för mycket om polackerna.
Men nu Wernbloom, om Månsson så här Xavi höftar sig förbi de här belgarna också och liksom lyckas skapa utrymme för sig själv och se så där fin ut, då är han ju borta i det här fönstret.
Ja, precis. Och då får vi ju väldigt mycket betalt. Det är ju det enda man får trösta sig med. Men det är ju ingenting jag går och skryter om. Jag är ju inte på det här tåget att man skryter om hur högt vi säljer och sådär. Det var nödvändigt med Jalko och Ge, och nu börjar vi sina i kassorna sen. Så vi behöver göra den här typen av försäljningar. Det är ju det som är det jobbiga. För det är oftast då de spelarna man tycker väldigt mycket om som är väldigt bra som man säljer. Man glömmer ju ofta det att visst, du får svinbra betalt. Men AIK tyckte nog det var roligare att gå på jordgubben när man fick se Joanna än vad man gör nu när man har pengar på banken, om jag ska vara helt ärlig.
Mm. Mjällby spelar redan i morgon och då är vi på Sportbladet på plats på Strandvallen. Och sen är vi även då på Gamla Ullevi, och Boman är på plats i studion i Stockholm och håller koll på Hammarby. Det blir väl bra.
Det blir mycket kanon.
Bra. Så hörs vi igen nästa måndag.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.
Hej. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.